Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.
Ny podcast og ny gjest. Jessica Aaberg fra SVDI. Og jeg har gledet meg. Vi har prøvd en stund å få det til. Og så har koronaen kommet litt I veien, og så, men nå du endelig tilbake og holder kurs her. Og da fikk vi endelig tid til å lage en podcast. Kan ikke du fortelle litt om hvem du for de som ikke kjenner deg?
Jo, absolutt. Takk for at jeg får komme, forresten.
Og jeg så glad for det.
Ja. Jeg heter Jessica Aaberg. Jeg jobber på et företag som heter SVDI, Scandinavian Working Dog Institute, som jeg driver tillsammans med två andra kollegor, Jens Frank och Tobias Gustafsson. Det vi egentligen gör mestadels det är ju det att vi jobbar ut gentemot de hundförare som ska ha hund I tjänst. Så det är polis, militär och tullverksamhet och annan verksamhet där man har, använder hundarna som hjälpmedel och verktyg egentligen I en daglig verksamhet. Annars är det så att jag är från början egentligen en uppvuxen med hund. Så jag har ju haft hund hela mitt liv. Inte jätteintresserad av hundarna som fanns hemma. Det var pappas hundar. Men höll på med häst istället. Och höll på med det I väldigt många år. Tävlade upp på elitnivå. Och upptäckte väl lite senare då att hund... Ja, men det är rätt roligt att träna hundarna faktiskt också. Så jag blev helt enkelt skolad sedan via Brukshundsklubben. Och det var där jag började min aktiva hundverksamhet skulle jag säga då. Har tävlat I de flesta grenarna och varit jätteaktiv faktiskt där. Sen har jag ju också då bara fortsatt på den banan egentligen. Så att jag har ju fortsatt att bedriva verksamhet inom hunderiet egentligen ända sedan I 20-årsåldern. Och då startade jag, drev en butik I Göteborg tillsammans med en kollega som heter Lena. Där jag jobbade I 17 år. Där vi hade både, då, både hund- och kattverksamhet egentligen. Så att... Vi hade ju försäljning utav varor och annat, men också veterinär och trimverksamhet och lite kursverksamhet också. Så egentligen så har jag ju liksom, ja, jag kan egentligen inte minnas att jag har gjort så himla mycket annat. Det har jag gjort I mitt liv. Men, och idag jobbar jag också då lite grann för SLU sedan 15-16 år tillbaka. Svenska lantbruksuniversitetet och jag jobbar på en liten avdelning som heter Viltskadecenter som där det bedrivs en del forskning och annat men det är också då som det heter viltskadecenter alltså att det blir skador på grödor med fåglar och annat sånt där men jag jobbar med rovvilt så att jag jobbar med lo, björn och varg är det som jag jobbar mest med och där är det också egentligen hundverksamheten som jag har hand om både för de ekipagen här från Norge och de från Sverige och de är från Danmark som ingår I Ja, man ingår egentligen I statens uppdrag på det här med rovvilt. Och då ska de här ekipagen använda hund I sin tjänst till viss del. Och då är det att man spårar rovvilt. De ska också finna DNA. Och de ska också då kunna skrämsel ibland och lite annat sådant. Och också gå och avsöka och titta om det har funnits rovvilt på plats. Så det har egentligen också med hundverksamhet. Men... Naturligtvis också den delen med rovvilt att göra. Så att, och jag tycker att det är fantastiskt roligt och det har varit fantastiska år att jobba med det. Och jag gör det ju fortfarande idag. Så det är väl egentligen ett bra exempel på att man faktiskt kan använda hund till väldigt mycket. Och just det här med att hitta DNA och få DNA. Så det är ju egentligen inte alltid bara polisiärt eller militärt bruk utan vi kan faktiskt använda det. Använder våra hundar I väldigt många andra typer av verksamheter.
Det är en av de grunder som gör att du är här I hundecentret så ofta också. Att det blev en civilsport för runt tillbaka, I hvert fall I Norge runt 2014.
Specialsök.
Ja. Och då öppnade sig en ny världen då för oss vanliga hundägare till att kunna driva en lite annan söksform än det traditionella spor. Rundering, felt. Og I hvert fall når det var jo Smeller og Nosework som kom hit, og kanskje den hundesporten vi kan konkurrere I stor grad. Og da ble det jo reklamert på at det en hundaktivitet, det en aktivitet for alle hunder. Är det det?
Ja.
Ja.
Det är klart att det är det. Specialsök har ju egentligen bara med att säga att man lär hunden att den ska söka, alltså använda sin näsa till att hitta ett visst typ av ämne eller det jag vill att hunden ska leta efter. Mm. Och det är ju egentligen det som specialsök är.
Mm.
Så självklart så är det väl egentligen till för alla hundar och alla hundägare.
Mm. För det är ju inte så att om du startar med ett specialsök så måste du konkurrera. Man kan ju ha vardagsaktivitet. Och jag måste säga själv så brinner jag ju extremt för den aktiviteten, för hunden responderar ju väldigt bra på det. Det är mental träning som de blir, vad ska jag säga, slitna och förnöjda och får lov att utöva. Och så kan vi ju få till kule ting med hunden, kantarellsök och sådana ting. Men vad slags egenskaper tränger hunden då? Nu snackar vi inte om de professionella då. Men en vanlig hund, kan de, är det lätt?
Ja, men teoretiskt sett är det ju lätt. Att bara se till att hunden blir belönad för något, ett ämne som vi vill att den ska leta efter. Men naturligtvis i praktiken så är det ju inte lika lätt. Och det som jag tror nog är den stora utfordringen någonstans, eftersom det är nosen vi ska använda på de här hundindividerna och det är det vi ska lära dem någonting av, så kan det också ibland bli väldigt svårt, för vi vet inte riktigt vad det är vi belönar för.
Nej.
Vad vi ger dem liksom lön för arbetet. Så därför så är det väl, det är väl det som någonstans ger utfordringen lite grann, att många påbörjar men man kanske är då lite sen i sin belöning eller så. Då belönar man för någonting helt annat än just kanske kantarellen, och så får man en hund som gör en massa andra saker.
Mm.
Eftersom de är enkla individer på det sättet att de gör det de har blivit belönade för.
Mm. Jag syns ju det att träna söka kanske det som sätter träningskunskapen på pröver hela tiden. För du har på en måte ikke noen hjelpemidler. Du kan inte dytte hunden in i sök. Och du kan egentlig, ja, du kan påvirka i starten. Gör det intressant och få hunden att bli nysgjerrig. Men ellers så må du på en måte bare spille på allt som sker. Så det utfordrer jo alt du kan om hundetrening. Så jeg synes det er veldig, veldig gøy å både lære bort og trene selv.
Absolutt, og det er jo just den der delen i at just få hundene at liksom forstå hva er det jeg vil at du skal fortsette med. Og der, precis som du sier, så er det jo de her, ja men at man någonstans får lære seg så himla mye om just det her med timing.
Mm.
Vad ska jag använda för belöningar? Hur ska jag få till det här? Hur ska jag kunna liksom belöna för just det jag vill att hunden ska göra?
Mm.
Det är en massa andra utfordringar med att få hunden liksom, ja, på sina belöningar så att det blir värt någonting. För annars så kan det ju vara så att miljön blir så svår så att hunden då kuttar ut och inte vill söka mera. Och det har ju ofta med att göra med att visst, den kan vara något miljösvag, men det är fortfarande ofta så att det är belöningen eller det vi erbjuder dem som liksom tillbaka för det att de gör det här jobbet för oss med sin näsa. Det är ju någonstans det som de har. De föds med, alla hundarna har ju mer eller mindre näsa de kan använda. Men precis som du säger, ja, men det sätter mycket på spel och det sätter mycket på att man måste lära sig en massa som hundförare för att kunna lyckas fullt ut, så att säga.
Jag tänker nog, visst är någon som vi snackar ju som om alla vet vad specialsök är. Men det man kanske vet vad är narkotikahund och hundar som söker efter miner och sånt ting. Och så har det då blivit den här civilsporten och vi söker ju efter andra ting, träningsämnen som kong och någon är på te och någon är på lite olika ting. Så det vi lager ju andra, ja. Det är det samma för hunden vad den söker efter egentligen, men vi kan ju få våra civila hundar til å bli vel så gode som mange profesjonelle ved samme type trening og riktig trening. Men nå, vi sa jo at nå, ja, men det er en hund, det er på en måte en aktivitet for alle hunder. Men de må jo ha noe drive, noe for å få det til.
Det er klart at de måste ha det. Vi kan jo däremot naturligtvis lære hundene at saker och ting är göj och saker liksom kan bli värda någonting. Så det är klart att samtidigt så är det ju så att det blir ju mycket svårare för den som inte har en välfungerande belöning. Och en belöning är ju då någonting som är behovstillfredsställande för hunden. Inte att jag ger en godisbit rätt i munnen eller en matbit rätt i munnen. Det behöver inte alls vara liksom belönande egentligen för hunden. Därför vi ger ju den mat varje dag. Mm. Så den är kanske inte ens hungrig. Och så erbjuder vi det. Så, ja, men jag tycker att det är nog det som är bland det viktigaste. Och det är ju det som någonstans liksom, vi behöver träna upp oss på att bli bra på ihop med våra hundar. Och sen behöver ju hundarna naturligtvis gärna ha lite jaktlust och att, man, liksom, att de har det från början. Sen är det mycket man kan lära dem när det gäller det, självklart. Men de ska kanske vara födda med lite jaktlust. De ska vara födda med lite grann med det här med att de ska liksom vilja lite mer. De ska liksom klara av att göra lite mer. De ska vara nyfikna. De ska vara, eftersom vi pratar om det, eller du pratar om det i starten också, att vi kan vara väldigt behjälpliga naturligtvis med att bli lite intresserade och göra saker intressant. Mm. Och då gäller det att du föds också med nyfikenhet. För annars så kommer ju inte det fungera överhuvudtaget. Så att det, och sen är det ju någonstans så att det är klart att aveln idag, vi avlar på olika typer utav hundar. Och de ska ha olika egenskaper. Och det är klart att de hundarna som har en hög kamplust, en hög jaktlust, nyfikna, vill mycket i livet, vill bli aktiverade, har en liksom föds med de generna. De har vi ju fördel av i söket, naturligtvis. Mm. Vi som hundförare behöver inte jobba alls lika mycket för att uppnå samma nivå. Därför att där har vi ju lite grann gratis med oss när vi har den typen av hund.
Mm. Men man kan ju lägga ambitionsnivået sitt utifrån den hund man har, för det ja. Man kan ju ha det otroligt göj även om man inte går helt upp till och måla sig med en narkotikahund som ska fungera med hög intensitet över lång lång tid i alla miljöer. Så precis. Jag har ju helt vanlig hundägare på kurs och vi får mycket ut av en helt vanlig hund också. Men det som kanske vi ska snacka lite mer om det efterpå, men det som vi må ha, det är ju belöningarna, och det är liksom en av våra fanesaker i det stora hela, så den ska få lite plats på. Men nu har vi snackat om den vanliga hunden, och så när vi snackar lite grann om hur ska vi begränsa, vad ska vi snacka om i podcasten, så var vi lite också inom de professionella hundarna som där i SVDI jobbar väldigt mycket med. Det är på en måte den som är huvud vad ska jag säga, kundgruppen deras är ju tjänstehunder, yrkeshundeförare från hela världen. Så på något sätt, vad kännetecknar en professionell sökshund som på något sätt har de egenskaperna som trängs? Vad är den hunden?
Ja, den hunden har det som jag sa alldeles nyligen. Den föds ju lite mer med ett gry av alla de här delarna, med att den har en bra kamplust, jaktlust. Den tycker om att söka. Den är avlad någonstans i många generationer på arbetsegenskaperna, så att arvsmassan kommer bakom ifrån arbetsegenskaper som man har sett att man har velat ha. Och så avlar man vidare på det och inte hur den ser ut. Inte om den är stående öron eller långa eller hängöron, eller om den har mycket päls eller om den har det eller det, utan de är ju avlade på rena arbetslinjer där man har sett det tidigare, och då får man ju in det någonstans i arvsmassan, och då får du ju hundar som vanliga hundägare eller vi andra kan uppleva som väldigt stökiga och jobbiga. De ger sig aldrig till exempel och sådär. Så det är ju egentligen det som någonstans är de hundarnas, de har det med sig, det får man med på köpet, och det, man tolererar ju också det, och man använder ju också de här, inte ge sig, det som vi andra hundägare kan uppleva som jobbiga, att de är stökiga, de springer omkring, de får omkring, de har svårare till att komma till ro och lite annat sådär. Det utnyttjas ju i den här typen av verksamhet till att kanaliseras in till att söka, till att bita, till att ja, whatsoever de ska göra egentligen, så är det ju egentligen det man är intresserad av. Man är inte intresserad av att avla vidare på en hund som blir, som ni säger i Norge, rolig. Mm. För det vill man inte ha. Mm. Därför att då har de liksom lite för lite bakom för att man ska kunna pressa ur, höll jag på att säga. Mm. Sen kan man lära hundar, många hundar, det mesta med att också få extra vilja och lite annat sånt där genom rätt träning och genom rätt belöningsteknik och lite, lite annat sånt där. Men det är ju egentligen det som de har mest utav, och att de just är inte avlade för utseende på något vis egentligen, utan mestadels bara för arbetsegenskaperna och generna där bakom.
Nu har vi ju nämnt belöningar så stickord. Och nu ska du få ett spørsmål som jag faktiskt har spurt flera. Ja, jag får säga lite mer än hundefolk, för de som faktiskt tränar hundar upp på ett gitt nivå, så jag har spurt akkurat det spørsmålet här. För jag vet att du kan på något sätt allt om hunder, hvis vi, ja, men man kan ju om genetik, ja, och man kan
precis.
Ja, så man kan ju på något sätt väldigt mycket om hunder.
Ja.
Så hvis man ser för sig dig någon som kan mycket om genetik, eventuellt avel, foring, ernäring, alltså, och så är det plötsligt en ting du inte kan, och det är belöningen, liksom den kunskapen har du inte. Men du kan allt annat. Hur hade ditt hundehåll sett ut då, eller hur hade det sett ut för dig då, hvis du inte kunde någonting om det, men du kunde allt annat?
Jag hade inte kunnat lära mina hundar eller belöna mina hundar för någonting.
Nej.
Så det hade ju inte, det hade ju slutat med att de var vilda galna, och ja, jag hade helt enkelt inte kunnat lära dem någonting.
Nej.
Och inte kunnat få fram dem, det jag vill ha kanske utav min träning eller av att lära dem någonting. Kan jag ingenting om belöningar, så hade jag stått ganska handfallen.
Ja. Och varför jag spörde om det, det är för det att min bedrift då, vi jobbar ju mycket med familjehunden. Førstegangshunden är en valper, och en av de tingene vi verkligen prøver å få hundeierne til å gjøre, det er å lære seg om belønninger. Vi har tvangsinnført det nå på grunnkurs og valpekurs, altså veldig, i hvert fall en del, dette er et stort tema da, men vi har begynt i mye større grad å prøve å få bygd opp belønningene mye bedre. Og vi har jo fordypningskurs, du har det blant annet, du skal jo ha det nå, ja, hvis man hører på denne podcasten om en stund, så har du kanskje hatt det, men det er jo en del av de tingene som du gjør her, det er blant annet å ha sånne lekekurs. Og jeg skulle jo ønske at når vi hadde belønningskurs og lekekurs og alt hva vi nå kaller det, som har for syfte å lære eierne å belønne bedre, og bygge opp belønningene og få et system på det. Da skulle jeg ønske at det stod kø herfra til verdens ende. At det var liksom nesten sånn utømmelig. Det var egentlig bare... Men sånn er det ikke. I hvert fall ikke her. Så enten så har vi solgt inn med feil ord, eller at vi ikke har klart å nå ut. Men jeg vet nesten ikke flere ord jeg kan bruke. Og derfor så tenkte jeg at nå... har vi muligheten nok en gang til å snakke om hva er det med disse belønningene som er så viktige? Er det ikke bare å gi en sånn godbit inn i den munnen, og så lenge hunden tygger og sverdier, så er det bra? Kan man ikke kjøre sånn hjertegodt i butikken som koster masse penger, eller sånn som ser som et bein, og så går det her helt av seg selv? Hva er det i dette belønningen? Hvorfor maser vi så mye om det?
Därför det är ju lönen för det hunden gör, eller att den ska lära sig någonting som vi vill att den ska lära sig, så måste den ju få någonting för det.
Mm.
Och då måste det vara behovstillfredsställande för hunden, inte för mig som hundägare, utan det är hunden, det är individen. Och då är det ju så att som vi då ger den, till exempel när det gäller matbelöningar eller godisbelöningar, som vi ger den mat varje morgon, vi ger den mat på kvällen, valparna ger vi kanske 4 gånger om dagen. Så kommer ju inte det kanske att vara så belönande, alltså behovstillfredsställande, när jag ger min hund en gottebit. För den kommer ju inte liksom, ja men, det är ju inget behov, jag är ju redan mätt.
Mm.
Och den här var ju en hård, tråkig godisbit, så vad kommer den vara belönande för den hunden? Så det är ju någonstans därifrån man måste ta det någonstans, att förstå att våra hundar behöver ha någonting som är då behovstillfredsställande. Och vi kan också då skapa det lite mer hos våra hundar genom att också då hålla på med leken och lära dem att leka. För även om man har tjänstehundar som tycker väldigt mycket om ett föremål eller springer efter någonting för att den har en jaktlust eller så är det ju inte säkert att bara för att jag åker till hundaffären och köper en boll i snöre som alla har till exempel, eller väldigt många har, så är det inte säkert att min individ tycker att det är något behov i att bita i en boll i snöre. Mm. Utan där kanske jag måste lära hunden att få lov att jaga efter och få den att bli nyfiken, få den att bli vilja bita i de här sakerna. Och då kanske man också i mångt och mycket måste liksom titta på det i ett större perspektiv med att min hund behöver ha någonting som är mjukt att bita i, för det verkar den tycka om. Och det här när vi säger så här, ja men den ser ju ganska förnöjd ut, som ni säger här i Norge då, när den får den här gottebiten. Men blir den verkligen förnöjd? Blir det så att om du visar den här godisbiten igen, kan den då tänka sig att hoppa 13 skutt framåt för att få den eller inte? För det är ju det någonstans där som belöningen kommer in, med att hunden ska verkligen vara värt för hunden att göra det som jag tycker att vi ska göra tillsammans. Annars så blir det, är det inget behov för hunden. Och det är just det här behovet som jag tror blir felaktigt när vi pratar om belöningar, men då bara ge en gottebit. Mm. Och att hundarna så småningom, så kan man ju också testa sig fram när det gäller nya hundägare, så också får de att förstå just det, att om jag har en gottebit här i handen och så gör du nu, om du och jag skulle vara då din elev med min hund, så skulle du då kanske kunna säga till mig så att ja, men nu kommer jag kanske snart komma fram till dig, men om du visar hunden att du har godisbiten där, så ska vi se om hunden väljer gro eller godisbiten. Ja, i mångt och mycket så kanske det är så att hunden väljer dig istället. Ja, men då är den där godisbiten som vi använder som belöning ingenting, inte större värt än att gro var mer värd. Och det som vi ger som belöningar då måste ju då ha ett högt värde för hunden. Alltså vara behovstillfredsställande för hunden. Hunden måste bara säga så här, nej, spelar ingen roll om trevliga gro kommer nu och vill liksom kingsa med mig. Jag kommer inte att titta på henne, för att det här som min hundägare nu har i handen framför mig eller ligger framför mig, det kommer att vara mer värt. Så det är ju egentligen ett värde på det vi erbjuder dem som belöning, som är det som är belönande. Så belöning tror jag det har väl blivit någon sån här, ge godis. Ja. Självklart går det alldeles utmärkt att ge det till en svulten hund, för då kanske till och med maten är behovstillfredsställande. Men då måste man ju också lära sig just det, att hundarna kanske också där behöver lära sig att leka. De behöver lära sig att kanske tycka om någonting. Vi behöver inte bara ge en godis i munnen. Vi kanske kan kasta iväg den, för våran hund tycker faktiskt om att jaga. Då får ju den där torra godisbiten faktiskt, som kanske hunden hade valt dig istället då. Min hund hade valt dig istället, Gro. Men om det var så att jag kastade iväg den godisbiten, så kanske den helt plötsligt hade fått ett större värde. Så någonstans så måste man ju lära hunden det här. Och om inte annat också testa sig fram och försöka träna lite grann på de här belöningarna. Och också prova lite grann med hundarna, så att vi ser vad är det som blir belönande för min hund.
Och så ser man ju, om man så må lära hundarna att leka, eller lära hunden att jaga godbit i hånden, eller jaga en godbit vi kastar på backen. Eller. Men så tänker jag också att här ligger det en del, vad ska jag säga, träningstekniska färdigheter hos hundägaren. Och det ser jag väldigt ofta när de leker med hunden sin, att det är kanske inte genstanden eller det vi har att tillby som egentligen inte har värde eller effekt, men det är måten man påtvinger hunden belöningen, så att jag vill att du ska leka. De dytter denne filla eller in i munnen på hunden, eller hvis de har en ball så håller de den i hånden och beveger hånden fort runt, så hunden inte liksom, hunden leker ju inte, den står liksom bara och försöker följa med på den hånden som far runt. Man klarar inte att agera och spela skuespel med hunden, dytte löst eller hårt nog, läsa hunden om liker den och bli, för i en lek så kan du dytte lite på hunden, men den måste ju lika det. Så att man, det är väldigt många ting som en hundägare måste lära för att se att hunden värdsätta leken och värdsätta belöningen. Och så tror jag att måten vi också snackar om belöningar på, att vi fjärnar oss lite från ordet förstärker. Vi kallar den belöning, det är en sån liten sån rund avrundad form. Och när vi ända är ända mer slurvigt och säger bara en god bit, så vill det liksom bara sån, ja men ge hunden mat. Altså, vi er ikke presise nok når vi underviser heller til å, til å kalle det hva det heter. Så. Og så snakket du om, for nå har vi jo akkurat også hatt et kurs der du har snakket om relasjonsbygging egentlig rundt fra valp til voksen hund, og da kommer jo leken inn. Og da snakket du litt om det med relasjon, at man faktisk kan bygge en relasjon rundt lek med hund.
Yes. Mm. Ja, men man bygger ju någonstans en relation när man börjar leka med hunden, och där kommer ju just de här sakerna in, att inte bara hunden lär sig, lär känna mig, men jag lär också känna hunden. Jag lär också, vi lär också komma in till såna där delar där jag kanske måste bryta för att det gör ont, eller för att den tar det eller inte det, eller så. Det är väldigt många saker som liksom kommer in i leken som finns i en relation, och det är ju det här lite grann med regler, eller nej, men nu vill inte jag vara med för du är för stökig, eller vill du vara med och leka med den här leksaken? Nej, det ville du inte, eller att jag kampar och tar för mycket i den och hunden förlorar varje gång. Ja, då kommer ju hunden att inte vilja leka med mig längre. Och där kan man lära sig ganska mycket om relationer, och man kan lära sig också det som någonstans är det viktiga som gäller när det gäller förstärkning eller lek eller belöning överhuvudtaget, är ju det att hundar har en medfödd tendens till att gå mot det som är positivt och vara med det som är positivt och det som är behagligt i livet för dem. De går ifrån det de tycker inte är göj, inte, de inte har något förtroende för. Så i själva leken så kan man ju skapa också väldigt mycket förtroende med att få hunden att förstå saker som man kan hamna med på den, liksom som alla vi kan hamna som har hundar med det här med. Ja, men att de får förtroende med att jag inte alltid tar allting ifrån dem. De blir inte av med resurser, utan vi kan liksom bygga den där relationen. Vi kan också kosa oss i leken med och bli klappade och gosade på. Och de kan få slicka på oss lite. Och de kan, ja, men det är så väldigt många delar som kommer in i leken. Och så jätteviktigt just det här med att lära sig att inte putta in leksaken i munnen på dem. Och leker man utan leksak, allting ska egentligen röra sig ifrån hunden. För då är det också mycket lättare att se svaret om hunden tycker att det här är göj. Om vi börjar att skapa en relation i det här. Och sen så kan man bygga på den. Man kan bli tuffare, hårdare mot varandra. Man kan säga ifrån. Hunden kan också säga ifrån, men att den inte tycker att det här är så roligt. Den kanske säger, usch, jag vill inte vara med dig, jag vill gå. Ja, men då har jag ju också lärt mig det någonstans, att hunden har en gräns där. Mm. Så man lär känna varandra någonstans. Så därför så brukar jag säga att jag tycker att det är en bra relationsbyggare. Och just det med att man kan börja förlita sig på varandra. För det är det någonstans som hunden kommer börja lära sig, att lita på mig. Den lär sig också lita på mig om jag råkar bli lite för hård mot den, så kommer den gå undan lite. Och då kommer den också börja förstå att men hon kunde läsa att jag inte ville det. Så man någonstans får den här härliga tryggheten. Och liksom till varandra på något sätt. Och det får man väldigt, väldigt, väldigt enkelt med leken. Mm. Och som sagt, vad det viktigaste är att tänka att de har medfödd tendens till att gå mot det som är trevligt. Det som är otrevligt går man ifrån.
Mm. Men det som är hela grejen, varför jag hängt oss lite upp i belöningen, är att det är ju egentligen alfa och omega i förhåll till träning av hund. Det att ha belöningar och kunna bruka belöningar. Förstå på en måte timingen och hela det konceptet runt träning. Så ja, då har vi gjort ända ett försök på att prata lite om belöningar och hur viktigt det är, och många vet ju det, och det kan jag säga si att de som går på dessa kurserna då, det är ju gärna de som är hundsportsutövare, för de är på leit efter den optimala belöningen, det som kan göra det är bra ända bättre, och den lilla finessen som får hunden liksom helt i taket och är villig att gå genom ill och vann för att få akkurat den. Så, men det är lika viktigt för familjehunden. Det är lika viktigt uansett vilken hund som ska lära sig vad, så är det så viktigt att det är värt det.
Jag tycker att det är fantastiskt att höra att du har börjat lägga in det i kurserna här på Drammen, att just få lära sig prova lite olika typer av belöningar på, och också lära de här nya hundägarna vad det är. Och det är ju också så med vi som håller på med hund länge och de som jobbar med det professionellt, så alla hundarna är ju individer, så man måste liksom lära sig och få ny kunskap kanske för varje hund man har eller för varje liksom hund man ska träna eller kamratens hund som ska träna, så man tittar på de här förstärkarna och belöningarna. Och jag tror att det är mångt och mycket det som är viktigt för faktiskt alla hundägare. Det spelar nog ingen roll om man är professionell eller om man är den vanliga familjehunden. Mm. Och sen är det också jätteviktigt att man kanske tar med sig det in i en inlärning och i just det här foundation som är någonstans det grundläggande i att kunna liksom bruka en hund till det man vill ha den till, vare sig det är en familjehund eller det är en tjänstehund. Och det är ju just också det där med att också se att vissa belöningar kanske hunden går i spinn för. De är alldeles för liksom mycket för hunden. De är så exceptionellt liksom höga i värde så att hunden kommer istället att inte lära sig någonting för att den blir så bara uppe i den här, eller den går upp i aktivitet alldeles för mycket för att kunna lära sig någonting. Och så jag tycker ju att det grundläggande borde vara för alla hundägare någonstans att faktiskt lära sig hur och när man belönar naturligtvis. Men det viktiga är också att lära sig att kunna presentera belöningarna och också lära sig att titta på sin hund. Vad är belönande för min hund? Mm. Vad är det som ger den här förstärkningen? Vad är det som händer i kroppen? För det är ju någonstans en känsla vi jobbar med. Mm. Och känsla kan ibland vara svår att se på utsidan. Men man kan däremot då testa det på sådana saker som att låta hunden få liksom motprestera och se om hunden faktiskt motpresterar för att få den saken. Mm. Och kan den motprestera, så är det som att få in lönen på kontot varje månad i slutändan. Mm. Att man kämpar lite för det där och man kanske kämpar lite hårdare för att chefen, man ska gå över till för att jämföra det med människan, med att chefen säger att om du gör det här eller lär dig det här eller kommer in med de här idéerna till företaget så får du 1000 kronor rakt in på kontot. Mm. Ja. Och är man då liksom sugen på de där 1000 kronorna så kommer man också lägga ner den delen i sitt arbete. Mm. För att få de 1000 kronorna in på kontot. Mm. Och det är någonstans precis samma sak för våra hundar.
Mm. Vi ska börja också runda av. Men jag har spurt andra som också har varit med på podcasten här. Vad ditt bästa tips eller råd är till en, ja, men till en vanlig hund är, hvis du skulle kanske ge ett i första omgång råd, vad ville på en måte ditt hovedtips være i forhold til generell forståelse eller trening av en hund? Hva er det viktige som man må vite eller kunne eller tenke på da?
Det är ju egentligen en ganska stor fråga, Grå.
Ja, jag vet.
Den skulle vi kunna prata om ganska länge.
Ja.
Men mitt generella liksom råd där är ju någonstans att om jag kan få ge några stycken råd.
Absolut.
Bara, så skulle jag först och främst ge råd till att när man har bestämt sig för att man ska köpa en hund så ska man också tänka på att man kanske ska liksom ha den här individen. Det är ju en individ man stoppar in i sin familj. Den kommer kanske leva någonstans mellan 10 och 15 år ihop med oss. Den ska också få ett bra liv ihop med oss. Så då kanske man också ska bestämma sig för varför vill jag skaffa hund, i vilket ändamål. Och sedan där också då börja titta på vilka hundraser idag finns det som skulle passa det ändamålet jag har. Och ut efter det sedan bestämma sig kanske då för hundras till att börja med. När sedan valpen och det här kommer hem så gäller det ju också att börja få förståelse för att hundar är väldigt enkla, egentligen väldigt enkla individer. Det som är svårt kan vara svårt för oss människor, och som är mitt generella tips är att tänka på att hundar lever här och nu, i nuet. Och därför så det vi vill att de ska göra, det ska vi ge någon typ av respons på. Och respons kan ju vara då en belöning, förstärkning. Eller titta på, det kan vara att man säger att hunden, valpen är duktig eller vad som helst. Men de är också så enkla så att det kan bli liksom svårt för oss ibland kanske att också uppleva det som att de faktiskt, jag har inte belönat min och jag har inte sagt någonting, men jag har gjort någonting litet som har responderat till att jag får det beteendet. Så någonstans gäller det att bli väldigt leva här och nu, försöka få liksom förståelse för just det här, hur inlärningen går till när det gäller det. Och just det här med att jobba med belöningar. Det är min liksom, mitt generella råd, att verkligen börja förstå att de lever här och nu och inte där borta eller i forntiden. De har inte det tänkandet. Så att på så sätt är de enkla, men de snappar också upp allting extremt fort. Och de är väldigt, väldigt duktiga på att läsa oss. Mm. Så blir vi tveksamma så kommer de att köpa det läget. Och samma sak är det ju där också. Det är ju att hundar, mitt generella råd är det att man ska veta att hundar använder sin mun. De kan bita, som kan vara jobbiga, de här valparna som kommer hem. Men det är deras sätt. De har inga händer på det sättet. De använder sin mun. De kommer att bita på vissa saker. De kommer att göra andra saker. Underlätta det för sig själv istället och bestäm sig för att vi har ett fåtal regler hemma som gäller. Och de gäller. Och där måste man vara konsekvent. Det är väl egentligen det som är det viktigaste. Men hund måste man vara konsekvent. Mm. Annars har de oerhört svårt för att förstå. Eftersom de är så enkla i sin skapelse, så att säga. Så att konsekvent, först tänka på vad ska jag ha min hund till? Kommer jag att vilja leva med den? Det är inte bara att sätta upp den på en pedestal. De behöver, som alla individer, levande individer och levande djur, så behöver de omsorg. De behöver tillfredsställelse i, med att ta ett jobb eller vad som helst, eller aktivering. De behöver också få lov att vara med oss eftersom de är flockdjur. Så att man, det är inte bara att sätta upp på en pedestal och sitta och titta på, utan det är någonstans en individ man ska forma från att man får hem dem till att de kommer att leva med oss länge. Mm. Så jag tycker man ska alltid tänka efter, men sen så är det just det här med att försöka lära sig att tänka, jag måste vara konsekvent, men jag måste också lära mig att kunna belöna hunden på rätt sätt. Jag måste leva här och nu, och jag kan inte göra någonting annat än att rekommendera alla som köper hem och är första gångs hundägare och får en valp, så ja, nästan så att man ska gå på en valpkurs innan man köper en valp. Mm. Eller få lov att höra av sig. Man kan få komma och vara med på någon kurs bara för att vara åhörare eller titta på hur det ser ut. Mm. Och så just det här med att det är liksom så att man ska ju någonstans, som du och jag brukar prata lite grann om, det är ju så att om jag inte haft hund innan, så är jag någonstans helt nybörjare. Och så får jag en hund som inte kan någonting heller egentligen om vad jag vill eller vad den vill. Och då är jag helt nybörjare på det här. Och då ska jag försöka lära. Jag som är nybörjare ska också försöka lära någon som inte kan. Mm. Och det är ju egentligen ganska svårt. Så jag rekommenderar ju absolut att man ska gå. Gärna gå på kurs. Gärna gå och titta på någon kurs innan. Kanske man tar hem valpen. Och sen så fortsätta när man får hem valpen. Anmäl sig direkt egentligen. Och sätta högt värde på att lyssna på den som man går på kurs för. Som till exempel här då på Drammen. Att lyssna på dig som har jättebra och jättegedigen kunskap om det här. Om alla de här delarna som är viktiga. Så för mig är det inte längre idag bara så där lättvinnet. Åh, vad roligt, ska ni skaffa hund? Köp en hund. Nej. Mm. Jag tycker att det finns mycket man behöver tänka på innan faktiskt. Som man köper hunden. Men sagt, när man väl har skaffat sig den där hunden, precis som mig som har haft, gått igenom många hundar i livet, så kan jag bara säga att jag skulle aldrig kunna tänka mig att leva utan den. Därför att de ger så mycket, mycket, mycket mer till mitt liv, till mitt välbefinnande, till mina känslor, till, ja, till hela mig egentligen. Mm. Och det kan man ju verkligen få av en hund. De är ju så fantastiska. Vi har avlat dem i så många hundratusentals år, höll jag på att säga, som att de ska vara liksom oss, tycka om att leva med oss, klara av att leva med oss. Och där är de ju jätteduktiga. Det finns ju, de läser oss som en öppen bok egentligen, och ändå är de inte samma art. Mm. Och det är ju fantastiskt. Så att man kan få så mycket ut av det. Så fantastiskt och så roligt. Börja med specialsök, och även om man inte tänkte sig det från början med sin lilla hund, som kanske bara skulle bli en sällskapshund, så kanske man helt plötsligt kan tävla lite grann, eller ut och testa sina vingar och ha lite roliga mål med det. Men som sagt, var eftertänksam när man den dagen ska skaffa sig den, och vad det man har tänkt sig att använda den till.
Mm. Vi skal åpenbart lage flere episoder når du kommer tilbake igjen. Nå er du inne på litt det her med når man skal kjøpe seg en hund, kunnskapen man bør ha før man setter i gang å trene. Og som du sa, vi har snakket mye om denne nybegynneren som skal lære nybegynner. Og det er jo åpenbart ikke enkelt. Og, så jeg tror at vi skal spare litt på det. Og så tror jeg at mange har fått mye å tenke på. Så tusen takk, Jessica. Vi fortsetter neste gang ja. Du besøker oss her.
Takk så mycket, Gro.
Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.